There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport. Och vad kul att se, det blir en extra tidig inspelning den här veckan.
På ett sätt extra tidig, på ett sätt extra sen. För att klockan är faktiskt 20.30 nu. Och det är för att Mats har varit hos hundpsykologen.
Ja, alltså inte för egen del kanske med de problem. Utan mera hunden då kanske. Men hur som helst så ser jag mig som en stor olycka.
Skit i det här, Mats. Jag tänkte, ska vi börja med en brännhet grej som hänt idag? Det är en allsvensk fotbollsspelare kan vi i alla fall säga. Mm. Som har hamnat i klistret.
Det är inte ovanligt.
Nej, han anklagas för. Det är inte riktigt klarlagt. Det är inte ställt utan rimliga tvivel att han har gjort det här. Men det är en person då, en tjej, som anklagar honom för att han har gjort henne med barn.
Oj.
Och hon har startat ett Instagram-konto. De lägger ut alla skärmdumpar. Allt han har skrivit. Han har bland annat också lagt ut, eller hon har lagt ut ett meddelande från honom där han hävdar, när han ber om ursäkt.
Men gör någon med barn är ju inget brott. Det kanske är jättetrevligt. Kanske är de inte ihop då? Eller är det det som är grejen?
De
eller?
Är inte ihop.
För annars kan det vara efterlängtat barn. Jag får bli pappa.
Inte i det här fallet. Det står till exempel så här. I'm a woman who bap, has impregnated and he's now trying to run and hide. He also said fuck our baby. Let me share my story with Sweden.
Och så här fortsätter. Fuck our baby. Ja, skrev han det?
Han hade sagt
så det. Först fuckar med henne, sen ska han fucka med baby.
Ja, alltså kanske inte bokstavligt talat, utan mer billigt. Eller tvärtom. It's funny because I nut you multiple times without even asking if you were on pills. Didn't even ask if you had taken the plan B.
Och vad var plan B då? Abort då? Eller?
Ja, och då skrev hon då, you created all this. Så att det här är ju en människa som... Och så har hon skrivit också, doesn't wear condoms, period, punkt.
Och när du säger hum om det, det är alltså namnet.
Det är så. Namnet, ja, okay. Precis. I'm done being quiet. This also gave me herpes. It gave me herpes too. Och då har hon taggat fotbollslaget.
Hans fotbollslag, hans allsvenska lag.
Ja,
alltså.
Så fotbollslaget är taggat.
Är det Stockholmsklubb?
Jag får inte säga.
Det känns ju inte som att det här kan vara så hemligt så länge till. Det vill bara gå in på Instagram för den som är nyfiken, eller?
Precis, exakt. If you have slept with, go get tested. Du kan titta in i hans ögon och se det onda. Jag skyddar dig tillräckligt länge för att jag älskar dig. Men kärlek har sin gräns. Din bebis kommer vara här i mars. Jag hoppas du får hjälp tills dess. Men sen har hon skrivit så här. Eller han har skrivit till henne snarare. I'm so sorry, please forgive me. I was drunk. I didn't mean to put my hands on you. I never hit woman. I don't know what came over me. Are you okay? Do you need to go to the hospital? Please forgive me, please. Please don't tell anyone. Can you please answer? Hon skriver då, yes, I'm fine.
Vadå, så han har skrivit det privata henne, hon har lagt
ja,
ut det.
Hon lagt ut det. Yes, I'm fine. I don't want to talk right now. No reason to lie. Ingen anledning att ljuga. Taggat fotbollsklubben. Och det är därför jag inte vill säga hans namn.
Ja, det låter ju inte ljust det här.
Nej, för det här är ju själva brottet. Och det är därför jag inte vill säga det här.
Just det.
Men nu kommer tåget gå och det kommer att bli skriverier och han kommer säkert bli avstängd. Jag tycker att man ska stänga av honom under utredning. Det här kommer bli ta ur helvete. Och jag tänker bara att det finns en mellanväg att gå. Man behöver inte sparka spelaren tills man vet.
Är det här någonting som har kommit ut? Nu spelar vi in, nu är det alltså måndag kväll. Är det här någonting som har kommit i till exempel kvällstidningar ännu? Eller är det du som har sett det före?
Det är jag som har sett
det. Så kanske när folk hör detta så kanske det har kommit ut?
Kanske.
Ja.
Ja, hörni, ska vi knalla vidare.
Ja, ja. Dam-VM var ju spännande här.
Ja, ska vi köra, då måste vi köra vignetter.
Alltid, alltid.
Den som älskar så mycket den vignetten.
Absolut.
Jag vet att du har tittat en del på dam-VM.
Ja, verkligen.
Eller i alla fall Sverige.
Ja, jag i stort sett tittat på dam-VM. Och jag tycker att det är mer underhållande nu än förut faktiskt. Och högre klass också.
Lite med, ja.
Jag var lite av en belackare av damfotboll för ett antal år sedan. Men standarden har ökat väldigt mycket så att det är sevärt. I vissa fall kanske lika sevärt som herrfotboll att titta på faktiskt när det handlar om VM. Det är inte lika mycket fusk. Och så vi har varit inne på det förut att det är så mycket... fubb med tid, med klockan och så vidare, som det är på här sidan, och så mycket fubb med fingerade skador och sådär på damsidan. Så att
det var enda som var kul nu, det är att Megan Rapinoe, att hon missade, det är ju en tröst.
Ja, innan Mats fortsätter, jag vet att du ska få det här resonemang, Mats, så det är sällan jag varit så glad som när Rapinoe eller vad hon heter,
missade
och sköt över.
Det är trösten i tillvaro.
Hon såg så fruktansvärt mall ut när hon skulle gå in på planen, när hon var på planen, när hon gick ut från planen, och framförallt när hon hade skjutit, missat saffen. Då gick hon och sprang liksom och låg.
Jo, men förstå vilken försvarsmekanism. Hon förstår ju hur många miljoner som tycker illa om henne och som skadeglad skrattar när hon missar. Så då vill hon inte visa sig svag inför dem. Så att det var ju verkligen forcerat.
Nej, men jag har ju tjejkompis i Dallas. Vi ska åka på. Jag och ett gäng ska åka hälsa på henne snart. Och hon berättade att alla i USA är exakt lika skadeglada som vi är. De hatar Megan Rapinoe.
Nej, men alltså vill många amerikaner glädjas åt att de åkte ut, är det så?
Nej, det tror jag.
Nej, men det är det nog inte. Det är nog bara hon, för att hon är så liksom sån aktivist.
Men för Tyskland sägs det att det många gläds åt tyskarnas misslyckande i herr-VM 2018 när de åkte ut mot Korea då, och även när de åkte ut mot Japan senast i Qatar. Att det var stor glädje i Tyskland av avundsjukeskäl mot landslaget då. Att det var en glädje att de...
Alltså skadeglädje för att de inte tyckte om dem?
Skadeglädje för att de inte tyckte om dem, att de åkte ut i gruppspelet.
Vad hade de emot dem? Det har jag läst bara.
Die Mannschaft, att de misslyckas. Att det är en glädje i Tyskland i mångt och mycket åt det. Men Sverige är inte tyskar i det fallet. Jag menar, Ingemar förlorade 60 då VM-titeln till Floyd, så var det en stor glädje i Sverige att Ingemar förlorade. Att de täppte till truten på den stödde Ingemar, stod det i alltså, många sa ju så kanske och uttryckte den åsikten.
Och men då hade de också flyttat till Schweiz ju.
Ja.
Det tyckte svenska folket var snålt.
Ja.
Men Mats, dina tankar nu kring damerna? Jag vet att du har med lapparna och du vet att du har tankar kring det.
Jag tänkte att det var ett spännande avslut då på straffarna då. Det var en urusel straff då som lyckades leta sig in bakom den amerikanske målvakten, märkligt nog. Den amerikanske målvakten var ju helt värdelös på det mycket enkla skottet.
Men hon var så jävla unlikable, den här målvakten. Alltså, hon var så jävla så otrevlig ut.
Och så dålig också.
Och hon sköt ju straff själv. Så hon sköt ju straff nummer 6 för USA och satte den.
Mitt i målet, snyggt. Jag tittar på straffen in efteråt.
Jo, alltså det var ett spännande avslut naturligtvis. Och jag letar fram några andra spännande avslut. På samma sätt i stora finaler som går till att straffen godkänns då till det vinnande laget och blir avgörande i det hela. Och då har vi naturligtvis då VM-finalen 2003 i Helsingfors mellan Sverige och Kanada. I sudden death så gör Anson Carter ett mål för Kanada som avgör matchen.
Vilken sport pratar du?
Ishockey.
Okay.
Och den letar sig in då bakom den svenska målvakten, som jag tror var Lundqvist. Efter många om och med, de höll på i 6-7 minuter och videotittade på den här straffen. Och den gick då Kanadas väg till slut och det blev mål för Kanada och guld för Kanada.
Men var inte det en liten skandal? För att det gick typ inte att se att den var över.
Det gick inte att se att den var över.
Apropå att du säger 6-7 minuter, vill jag bara säga att det var ingenting mot att titta på TV-sporten efteråt. Och det har ju förstås med pengar att göra, det förstår jag också, så att det är inte så, det är synd om dem. Men de visar ju ingenting av matchen, de visar lite samma dag av andra matcher. Här visade de endast Lina Hurtigs straff, och nu visade de inte 6-7 gånger, de visade 8-9 gånger.
Jag såg det och blev
bedrövligt.
Jag blev mycket upprörd alltså över det, va? Alltså, en tv-kanal som är så, har så en grandios självbild som SVT har, men visar straffen och gång på gång på gång och ingenting utav matchen och chanserna som den svenska målvakten räddade.
Ja, men precis, och de pratar pratade också om att det var jättebra räddningar och sen stod hon bara och sa det utan bilder. Det var ju lite, det var lite pinsamt.
Alltså Hanna Marklund i så stora doser, avskyvärt.
Ja, ja, det funkar. det
var funkar verkligen, inte, det var avskyvärt att höra henne gång på gång på gång. Sen skulle de göra intervju med Mosevic och målvakten i Sverige då. Men de fick inte fram några bilder på henne.
Nej, två gånger provade de fast två ingenting kom.
Och tillbaka till Hanna Marklund. Ja, det var avskyvärt. Ja,
men jag bara säga till hennes försvar. Det är inte hennes fel. Hon får ju frågan om dem från programledaren.
Men i stora doser Hanna Marklund. Svarat,
jo, men hade hon inte svarat på frågan hade det varit ännu värre. Hon är i bild, hon får frågor. Det är klart hon måste svara.
Men det finns också någon sån dialektsjuka just nu i svensk sport.
Hade Hanna Marklund varit med kanske bara en och en halv minut hade det varit ganska bra. Nu var med säkert 10 minuter.
Alltså, jag, fruktansvärt. Så, återigen, inte hennes fel.
Jag ska inte säga, jag tycker att Hanna Marklund är ganska okej i studio. Och jag tycker att hon är väldigt trevlig och vett och sådär. Men man förstår ju också att någon har sagt till henne, eller från hennes chefer då, att dra på lite grann med norrländskan. Skäms inte för den. Det är okej.
Okay, hon sommarpratade ju och tog upp, gjorde det här som en pedagogisk poäng. Hon började att prata utan dialekten i sommarpratet. Och sen sa hon ju, nu förstår ni, jag får ingen rytm när jag försöker prata riksvenska. Jag måste vara naturlig för att vara mig själv.
Okej, jag fattar.
Hennes Bento var ju Lasse Granqvist i mångt och mycket när hon började.
Just det, de körde ihop, ja.
Kommentera med honom under ett mästerskap för ett antal år sedan. Så att han lärde henne att prata.
Men hon har lite väl mycket botox och fillers nu. Det ser inte riktigt bra ut. Skulle haft lite mindre.
Men hon kan väl i alla fall sluta säga saker som int och hit.
Ja, men jag tror det var det som var poängen. Att om hon tänker på det så förstår hon inte sig själv.
Jag
tänker inte på innehållet.
Men hon kanske kan. Man kan ju också träna utanför. Alltså
Jesper tycker man kan träna utanför och Mats tycker att TV-sport kan ställa lite färre frågor till. Jag kan hålla med.
Jag håller med om båda.
Jag tycker att sändningen, jag håller med denna sändning som jag såg fram emot, denna sportspegelsändning, det var en riktig skandal.
Men jag såg också att de har ju köpt, visst det kostar ju pengar att köpa in naturligtvis, som du säger Olle, men de har ju köpt in en annan rättighet nu, och det är, om det är SM eller om det var något annat, jag såg bara, det bara flimrar förbi lite kort. Men cykel i sådana velodrom, det har ju SVT nu satsat på. Och det finns väl inget tråkigt i hela världen än en cykel i velodrom.
Nej, det ska vara om man jobbar som färjeförare som kör bilfärja. Men det finns på Ekerö och Slagsta. 200 meter ditåt, 200 meter tillbaka. Ja. Eller på Arlanda, om man kör en Arlanda-buss till Alfa-parkeringen, Beta-parkeringen tillbaka. Alfa.
Just det.
De yrkena måste vara lika tråkiga.
Mellan terminalerna liksom.
Ja, det måste vara lika tråkigt. Annars håller jag med dig.
Det är lika tråkigt. Men går det så fort där mellan terminalerna?
Inte som velodrom.
Du förstår, ännu tråkigare.
Inte som velodromcykling, tror jag. Nej.
Men Mats Lista, det var 2003 och det var hockey.
Och hade sagt det. Alltså, en mycket intensiv, eller intressant händelse som avgör till det vinnande laget i en VM-final. Det var 66 års VM-final mellan England och Västtyskland på Wembley. Och där engelsmännen vann och där 3-2-målet som avgjorde av Jeff Hurst då.
Också en skandal.
Godkändes efter, ja det var ingen videotittning och sånt där på den tiden, utan genom att den här killen från Azerbaijan, linjemannen Tafik Bakhramov godkände målet. Och det gjorde han, visade sig på sin dödsbädd, så sa denne Tofik att jag godkände målet för England mot Västtyskland på Wembley 66 därför att hela min familj blev omintetgjord, massakrerad av Nazityskland under andra världskriget i Azerbaijan.
Vet du vad, jag har nu ångrat mig, för jag har alltid varit förbannad över det här målet. Jag ångrar mig nu. Det kan tysken gott ha.
Han vill ju inget hellre än att det skulle gå åt helvete för tyskarna. Så att
jag
gör vad jag kan som linjeman.
Mats, fortsätt bli listan.
Nej, alltså jag har ju tagit de här gubbarna nu som avgjorde de här spännande finalerna.
Så Anson Carter.
Till vinnarens förmån, alltså Jeff Hurst och Anson Carter.
Och Tofik Bakhramov.
Och Tofik Bakhramov som var assistent.
Just det, underbart också. Vi pratade om förra veckan, Jesper, med hur trötta fotbollsspelarna blir, hur mycket återhämtning de behöver. Jag minns Wimbledon 2010 så spelade John Isner mot Niklas Mahut. De spelade 11 timmar och 5 minuter. Och vad blev det avgörande? Kommer du ihåg det femte? De spelade långa set.
Det var hur mycket? 36-34 kanske?
Nej, 70-68.
Oj,
och sen
oj.
Dagen efter fick John Isner spela igen. Då fick han stryk med 6-2, 6-0, 6-0 och sånt där. För han orkade helt enkelt inte. Och nu, Jesper, undrar jag, du som vet om att det tar sån på kraften att spela fotboll. Nu får ju svenska damlandslaget bara 5 dagars vila mot japanska landslaget 6 dagars vila. Hur ska de orka? Hur ska de återhämta sig?
Jag har fått en del meddelanden till mig om det här. Och de är på min sida. Alla som sa, det var kommit så här, jag har spelat fotboll i många, så många är upprörda, eller upprörda i en situation, de är väl lika upprörda som jag ungefär, det vill säga noll, men att det tar på kraft, man får smälla.
Det är kul också att du jämför, jag menar, du är jurist, du sitter på ditt arsle hela dagen när du inte spelar fotbollsgolf, att jämföra dig med alltså människor som är professionella fotbollsspelare, den jämförelsen borde inte låta sig göras.
Jo, men jag har ju spelat jättemycket fotboll.
Jo, men du är jurist. Du är inte professionell fotbollsspelare.
Nej, nej, nej.
Det är klart att deras jobb är att återhämta sig. Jo, de ligger jävla isbad.
Men de får ju också x antal smälla på match. De gör x antal maxlöpningar, x antal vändningar.
Så du menar att folk har varit på din sida här?
Ja, typ alla har varit.
Herregud. Ja, men du bara jogga lite och ta lite ruscher så får man vila. Fan, herregud.
Vill du ha en spade? Eller ska jag hjälpa dig?
Ja, just exakt.
Spade. Nej, men har du några tankar kring
dem? Ja, men lite kring dem. VM, visst har jag det. Jag tänkte på att Sverige kom ju till det här VM:et utan uttalad första målvakt. Både Seriza Musovic och Jennifer Falk var ju möjliga. Och båda har i flera år stått i skuggan av Hedvig Lindahl. Alltså båda två var med i trupperna utan att få spela såväl i VM 2019 som...
Det är sjukt att de inte har sett henne, för hon är typ genomskinlig.
Ja, men faktiskt, ja. Falk menar du?
Och
EM i fjol.
Ja, men det är...
EM i fjol så stod den på tillväxt också.
Ja, men
de
precis.
Här två,
och OS 2020. Ja.
Men hon gjorde ju en otrolig match, Musovic. Men... Jag måste, säg först du. Säger.
Ja, jag säger så. Ja. Jag tror inte föregår. För båda har ju velat stå så otroligt mycket nu när de fått vara i skuggan av den här människan då, som är genomskinlig, som inte, kanske inte ens hade någon skugga för att vara så genomskinlig. Och Musovic valdes, fick spela mot Sydafrika, fick spela mot Italien. Och sen fick ju Falk spela i den avslutande gruppmatchen mot Argentina. Och då höll hon nollan, vilket kanske inte var så svårt, för Argentina hade väl inte så många skott på mål. Men då sa hon så intervjuades hon efter matchen och sa så här. Det började med att Jane Björk Jensen ställde en fråga.
Nu är det ju utslagsmatch, åttondel. Hur tänker du? Jag ser att det är känslosamt. Hur tänker du nu inför fortsättningen? Jag tänker att det hade varit jätteroligt att få spela. Men det får vi se.
Ja, det får vi se. Och det fick vi ju se. Och hon fick ju inte spela. Och då undrar jag bara så här, nu när hon inte fick spela och Musovic valdes, det var kanske 50-50, vad vet vi. Men, och sen så gör då Musovic en sån jättematch. Tror ni att Falk från läktaren, tror ni att hon blev glad när hon såg räddningarna för Sveriges skull? Eller tror ni att hon såg hela sin landslagskarriär passera revy och att hon nu blir liksom 10 år i Musovic skugga så att hon blir helt knäckt? Vad tror ni?
Hon blev inte glad för räddningarna.
Alltså, Jepser.
Jag tror att det där är kluvna känslor, för att vi är ju inte mer människor. Och det finns ju typ ingen position som är så konkurrensutsatt som målvaktspositionen är. För att alla andra positioner är ändå lite mer dynamiska och rörliga. Du kan spela ytter som anfallare kanske och så vidare. Så att man kan ändå skohorna in folk om man behöver. Och det är två väldigt mycket bättre spelare än den tredje. Men som målvakt, du måste ju nästan sitta och hoppas lite på att personen ska göra en dålig match. Eller
ja, visst måste det vara. Du förstår, hon har alltså varit i skugga nu i 4 år bakom människan som inte har någon skugga och är helt genomskinlig. Och nu ska hon stå... Alltså, ja, ni
det är inte Musovic vitifieras.
Ja, det är ju bara människa helt enkelt. Att tycka så som hon sannolikt gjorde. Det är ungefär som på tv-sporten. Hur många gladdes åt Arne Hegerfors fina insatser under VM i fotboll som kommentator. Hur många på redaktionen gladdes åt det? Ingen.
Vad är det så?
Ingen.
Vilket VM tänker du på främst?
Jag tänker på...
94 va?
94. Det var ju ett krig mellan Bosse Hansson och Arne Hegerfors som får göra de stora matcherna. Och då fick ju Arne stå tillbaka för möte med Rumänien där faktiskt, där Bosse fick hoppa in.
Just det.
Men de två gubbarna, Arne och Bosse, de bodde på olika hotell. Och de sågs inte någon gång utom just vid matchtillfällen. De satt i samma... Då.
För som tittare trodde, eller jag trodde, eller jag var ju barn då, men jag trodde att de var kompisar.
Långt därifrån.
Men då är jag supernyfiken på en annan sak. En annan, som vad man skulle säga, personlighet i tv-sportkretsar, i Staffan Lindeborg. Han kom in och blev kommentator. Det var det 98 eller var det 2002, 2006, vet jag inte. Men han slutade sina dagar som första kommentator innan Chris Härenstam kom in. Och Chris Härenstam kan jag imitera. Jag kan säga en sak som Chris Härenstam säger. Det är bra av Rikoba! Det är mycket bra av Rikoba! Det är min information. Ja, hur som helst, hur var det när Lindeborg kom in?
Lindeborg och Lindeborg Hegerfors var ju inte på samtida riktigt, alltså på första piedestalen på TV-sportens fotbollskommentaterande, det var han inte. Så att Arne satt ju ohotat bo under alla år fram till då att han gick till Kanal Plus.
Vilket år var det ungefär?
Det var...
Jag tror bara 99.
99.
Ja, men Arne, då kanske var det tajmade då att
till och med tider för hockeyn, tror jag.
98 eller 99.
Okej, okay, men det kanske var lagom då, för att när Lindeborg började komma upp sig lite och ville få bli första kommentator där. Det kanske tajmade bra.
Jag tror också Kanal Plus spände ju musklerna. Och till och med jag minns där, för då var det jag började titta på sport ordentligt. Och han hade ju två stycken parhästar. Den ena var ju
Arne Ankan.
Ankan, ja, precis. Ankan Palmqvist heter han.
Ankan Palmström.
Palmström. Anders Ankan Palmström.
Arne Ankan.
Ja, gammal AIK-tränare.
Ankan var ju lite halvsenil och väldigt...
Alltså han var jättebra tidigt. Alltså när de körde VM 87 tillsammans.
Ja, men inte 2000 var han inte
bra.
Nej,
det är möjligt.
För det var också att han hatade Djurgården väldigt mycket och älskade AIK.
Alltså Palmströms guldperiod, det var väl mellan... alltså tidigt 80-tal helt enkelt. Jag kan tänka mig från 81 och sånt där och fram till
VM i Göteborg alltså.
Ja, och sen över den här stora glansperioden med 87 i Wien och alltihopa det där. Men sen kanske han blev sämre.
När jag var i Madison Square Garden, gissa på 1994, då såg jag två kändisar där utöver hockeyspelarna som jag kollade på Raiders match. Det var Madonna och Anders Ankan Palmström.
Oj, oj. Vem gjorde störst intryck?
Jag tror att det var Ankan.
Ankan.
Ja, och sen så var den andra parhästen Tommy Svensson. Och det var ett ganska trött par på Kanal Plus. Det var ju Arne och Tommy. Oh. Och Arne hade ju lite en annorlunda stil ändå. Utan det är ju motsatsen till Holmgren till exempel. Så här låter det då när Holmgren kommenterar. Ja, så där låter han Niklas.
Ja, men där är han töntig, för där tycker han, när han sagt jobbar två gånger, då tänker han, vad kul det ska låta efteråt när de spelar upp referatet. Alltså, han tänker lite årskrönike tänk där.
Absolut.
Så när Christian Olsson på Radiosporten tänker årskrönike när han kommenterar.
Ja, någonting. Verkligen. Och det susar i träden och så vidare. Ja. Men, så här låter någon i Hegerfors.
Åke Strömmer tänkte ju alltid i årskrönike.
Ja, så han var den första öde kanske.
Så att när Vassberg stakade emot mål på en fem mil då, så när det var 300 meter kvar, så sa ju då Åke Strömmer att nu har jag att vi har årskrönikans lyssnare med oss också.
Ja, som 80 till exempel. Då var ju briljant på upploppet när han slog Mieto.
Precis.
På 15 kilometer.
41 och 21 har Thomas Vaspe varit ute nu, och de kommer in mot stadion här. De driver Vaspe. Vaspe fram de svenska ledarna, och Önli lägger sig bakom. 41.30, 41.31, 41.32. Vi har var i Vaspe. Jag måste ju in i stadion här nu. Och han kommer nog knappast att klara det här. Nej, 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 det gör han inte. Utan Johan Mieto kommer att ta guldet, men Vaspe är så nära. Ove Önli drar sig ner till bronset i den här tävlingen.
Han har en liten chans faktiskt.
Han har en liten chans, men det går inte. 41, 50. 57, 64. Ja, Thomas.
Ja, det frågar någon.
53, 54, 55, 56, 57 och 57 och 63. Han vinner!
Med en hundradel.
41, 57, 63. Thomas Vaspe vinner med en hundradel sekund. Guld på 15 kilometer. Det här var det mest fantastiska jag varit med om i
skidtävlingar. Som det ser ut i sig nu, sitter båda och nästan gråter, Olle och Mats.
Ja, det är ett bra referat.
Det är så bra. Visst är det alltså Rönnlund som är...
Ja, det är underbart.
Och jag bara säga, jag tycker alltså Andreas Mats och Johan Elmander som kommenterade straff, eller som kommenterade Sverige matchen nu mot USA, också jättebra, inte riktigt, men alltså nästan.
Det här är nästan oslagbart.
Jo, men alltså sport i radio blir alltså mer spännande än i TV. När jag hörde på straffarna, mer spännande än vad det var att titta på.
Men Mieto lät
mer spännande än verkligheten faktiskt.
Ja, men jag tror
det. Men Mieto lät lite som en pilsterfilm också. Nej, förlåt. Strömmen lät lite som en pilsterfilm också. Ja. Och det har inte att göra med mickar och sånt där. För att jag vet att Tor Modén lät sådär, men att Strömmen gör det 40 år senare, det köper jag.
Men hade du hört det förut?
Nej, det var väldigt spännande.
Erkänns det var bra?
Det var väldigt spännande. 57, 58, 59. Ja. Och där kommer klabbarpan också.
många som lyssnade på Tor Modén på den tiden, tror jag.
Ja, det tror jag också.
När dog han 1950, va? Ja,
säger du det? Så ska vi kolla upp det bara för sakens skull? För du brukar ju inte ha fel på de där sakerna.
Nej, men jag tror han dog 51.
Okej, Mats, ska vi se. Tor Modén. Dog 1950. Du får säga vilken månad.
Jag kan gissa. Jag vet inte. Jag kan gissa på november.
Nej, 28 maj, min äldste sons födelsedag. Ja. 1950, 28 maj.
Fel av mig.
Skämmes!
Skämmes.
Skämmes som en hund.
Jag ska säga så här lätt tror jag när Arne Hegerfors kommenterar. Så där låter det när Arne Hegerfors kommenterar. Och det är inte riktigt samma som det är nu, både Granqvist och Holmgren. Att det är lite, för Granqvist har också lite där i sig att han ska lite årskrönika, även om jag inte tänker att Granqvist tänker lika mycket
men
på det.
Men att Arne blev så stor beror ju på att han hade en egen stil faktiskt.
Ja, att han var lite mer tillbakadrag.
Avslappnad kanske. Stil. En lite mer bohemisk stil också vid micken och det. Så att,
jo, men han var också rolig och han var ju kvick. Till exempel när Sören Boström kom fri med målvakten, då sa han så här: Sören Boström blir fri. Nej, men det blir ju frisören. Ja, visst, det är inte alla som är så rappa.
Han började på TV-sporten med så kallade Hegerforsare. Han hittade på olika lustiga saker i Göteborgsandan då när han började på TV-sporten. Så att Expressen hade ju en följetong faktiskt på Hegerforsare när Arne var helt ny, så att han fick en flygande start i media. Men Arne var en frisk fläck som kom in på TV-sporten efter Putte Kock och de där mera stofilerna. Så Arne var ju fenomenal som fotbollskommentator ända fram till slutet.
På tal om det hörni, jag vill prata om en annan grej. Världens vackraste nationalsång.
Ja, världens sämsta version.
Ja, det var.
Det är ingen nationalsång som går hem riktigt, va?
Ja, det är nog för oss kanske, men det är väl också för att man har varit med om alla trevliga med kanske BM4, minns inte jag så mycket, men
tycker ni öppna landskap var ju tal på 80-talet då när den kom 82, att den skulle bli nationalsång istället.
Trams. Uffe Wurmer också trams tycker jag. Ja. Så jävla bra är det inte. Ja, skitsamma. Jag vill prata allsvenskan. Mm. Och har ni sett den här målvakten i Kalmar, Friedrich?
Låter tysk.
Ja. Han är brasse faktiskt, han är brasilianare. Men de har ju en ganska stor tysktalande befolkning med ättlingar då, förmodligen i många fall.
Massa glada nassar.
Ja, precis.
Bündchen.
Nassar och brassar.
Ja, Bündchen, ja.
Gisela Bündchen är ju tysk ättling.
Ja, precis. Mm. Och även Silvia Sommelat, som har spenderat mycket tid i Brasilien.
Och hennes farsa.
Ja, han var väl nazist, var det inte det?
Jo, visst var han det.
Sägs det.
Och vilka, ja, det sägs det.
Nej, inte bara sägs, han var ju med i partiet. Så
det. Och det har varit lite hysch-hysch. Men det har de gjort upp med.
Kungahuset har inte gjort upp med det, men det har ju stått.
Och sen är det inte hennes fel heller.
Nej, absolut.
Utan det är ju hans fel.
Man väljer ju inte sina föräldrar, som vi brukar säga.
Det gör man inte. Och jag tänkte att jag ska visa lite mål för er. Och de som vill titta på det här nu får gå in själva. Och då kan man pausa. Men då är det alltså Kalmar som möter AIK. Och nu vill jag att ni tittar noga.
Här då, Pittas avslutar direkt och Friedrich lyckas inte hålla den. Vilken drömdebut för Johannes Pittas i AIK-tröjan.
Förstår ni vad jag far efter?
Jag tror att du far efter om Friedrich har spelat på matchen på förlust. För det där målet släppte man inte in. Det hade jag inte släppt in.
Och det har varit fler sådana situationer under året med Kalmar just. Det är inte bara han, utan det är båda målvakterna.
Ja, till matchfixning.
Ja, jag börjar nästan undra lite grann vad fan de håller på med, för att det där är ett sånt där skott. Sen gjorde han två enorma räddningar. Eller tre. Han är ju en jävla målvakt. Men sånt där har varit lite för mycket i Kalmar.
Så Kalmar är femma nu. De kanske skulle kunna vara två eller tre då utan spelande målvakter. Är det det som Jesper säger?
De hade haft flygande målvakter som när han var liten. Nej, de ligger då, precis som du säger.
Sex.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sexa då, femma, sexa. Nu är de precis, de låg femma faktiskt innan Norrköping kom idag. Men jag undrar, vad tror ni? För det är som sagt flera situationer som har varit så. Så här såg det ut mot Pjunik. Ytterligare ett skott mot de armeniska Pjunik i Europa Conference League-kvalet.
Matchfixning skrivs ju väl lite om i media i Sverige. Men Sverige är ett av de länder som är ansatt utav matchfixning sedan många år tillbaka. Och då är läge divisioner. Kvarnbyfallet för ett antal år sedan, målvakten var köpt till exempel, de rasade ner i hela seriesystemet till exempel, var ju inte så omskrivet som det borde ha blivit, tycker jag. Det var en tv-dokumentär som gjordes om Kvarnby faktiskt. Även den Elfsborg-spelaren som tog emot muter och en match som inställdes helt mellan AIK Göteborg och AIK en gång.
Ja, hans Sibicki blev avstängd.
Just det. Så att det borde skrivas om mer, tycker jag, i matchfixning, för det är en cancersvulst faktiskt på fotbollen, att man misstänker överhuvudtaget att matcher är fixade, och det förekommer ju många där länder, så att säga, i länder där många tjänar stora pengar på den här historien.
Jo, men det är också, men det är ju svårare på hög nivå som ändå allsvenska sådär, men det sjuka är ju att det tillåts spel i så låga divisioner. Jag såg en match som var en juniormatch för kanske 3-4 år sedan, där assyriskas, ja, säg P18 och sånt där, hade blivit spelat på. Och då såg jag på YouTube just hur det såg till. Och det var lite likt där som du visade. Alltså den målvakten, han släpper in 5 mål som ser helt horribla ut. Och det var ju precis som Kalmar målvakten här. Och de åkte dit på det sen också, tror jag. Så att man ser ju att det går ju inte rätt till riktigt.
Samhället behandlar inte idrotten på samma tuffa sätt som det civila samhället. Varken spelskandaler eller läktarvåld och liknande saker. Man ser liksom genom fingrarna med framförallt med matchfixning i Sverige faktiskt. Nu har de någon anställd på förbundet som ska titta på det där, men det är en valhänthet i alla fall att komma till rätta med, och man tar det absolut inte på allvar.
Och det finns väl en stackars journalist som håller på med det, är väl Jens Littorin på DN som har liksom skrivit en artikel varje år de senaste 20 år. Han får ingen hjälp.
Han är väl kanske borta i bilden också han nu. Så att, ja. Men i alla fall, det är tydligt i alla fall att det finns mycket mer att göra, och det är en riktigt svår grej för idrotten i Sverige. Framförallt är TV inte sänder. Det finns inga matchbilder. Mycket lättare att fixa en match då.
Ja, men jag säger det just går... att tillåt spel i division 4, division 3, ja, division 2, massa juniormatcher. Det är ju konstigt.
Jag vill trots allt fram här att det här är ett globalt problem, och det här hände under Champions League-kvalet mellan Ferencvaros och Klaksvik. Såg du så här? Tydlig tavla. Så sånt här, tyvärr så inträffar den här skiten. Och man kan gå in och kolla på Ferencvaros mot
men där Klaksvik. Såg inte han så desperat ut att försöka vända? Var inte den tavla på riktigt?
Jag har hört att inside, att det här var en fixad match.
Aha, okay.
Menar du det?
Ja. Jaha. Ja, det ryktas om det.
Jo, det är troligt att det är det faktiskt. Det är troligt att det
alltså,
är det.
Klaksvik slog ut alltså för innan de slog ut
Häcken.
Ja,
vilket var en enorm skräll.
Jag ska prata lite om
men slut för en varsch är ännu värre slå ut Häcken. Så att, det är klart, jag tror matchen var fixad också.
Ja, det går rykten om det i alla fall. Mm. Och det är vad jag har hört. Okej, Olle, vad hade du för kul?
Ja, men jag ska prata vidare då om allsvensk fotboll. Det är inte nytt nu, för det har gått ett tag. Men jag vill ändå prata lite grann om allsvenskan och allsvenskans kvalitet.
Mm.
För att det är lite bedrövligt. Alltså, hur usel är allsvenskan? För jag menar, Klaksvik då, som vi pratade om här, som kanske fick en bjudmatch. Matchen, alltså omgången före, innan de mötte Häcken i Champions League-kvalet. Men ändå, alltså, att de slår ut Häcken. Och bara ta lite jämförelser så här. Sverige, 10 miljoner invånare. Färöarna 53 000 invånare, och går vi ännu närmare så har Göteborg 600 000 invånare ungefär, och bara Hisingen, alltså ön där Häcken håller till, har 170 000 invånare. I Klaksvik finns det 5 000 invånare. Och om vi tar grundskolor i Göteborg så finns det ungefär 200 stycken. I Klaksvik finns det 2 grundskolor. Så materialet
finns det 200 elever?
Ja, kanske något sånt. Ja.
Lika kvick som hon.
Ja, men om vi tar lite grann om truppen där i Klaksvik, Färöarnas då bästa lag. Målvakten Jonathan Johansson har stått lite grann. Det har stått lite grann om. Han är svensk, från Skellefteå. Har som högst i Sverige spelat i Ljungskile. Han slutade egentligen som målvakt i april 2021. Och sen 2 år senare jobbade han som elektriker i Norge. Och så blev han uppringd av en polare som frågade om han ville börja spela vänsterback i division 5. Då sa han ja. Och sen blev han uppringd av tränaren då i Clark fick en fråga om han ville hoppa in lite grann under sommaren som andre keeper, som backup om det skulle hända någonting. Och sen helt plötsligt så står han här och slår ut Häcken. Jag menar,
men det... kan man inte tro att den matchen också på något sätt är fixad då? Alltså Häcken-matchen.
Ska Häcken gå med på det? Alltså?
För det är ju helt orimligt att det händer överhuvudtaget.
Säger du det så förklarar du mycket. För annars är mitt ämne här, hur ser det i allsvenskan? Då förstörs ju den, för då är det kanske att allsvenskan är sönderspelad.
Men tänk bara om hela Färöarna har skramlat. Om alla lån tiger, det är 530 000 kronor. Det kanske, ja. Kan det vara så? Va? Nej, det är klart dåligt skämt, men det är klart det inte var så. Men de gjorde ju bort Häcken.
Ja, men han säger bra citat, den här Johansson, målvakten. Det här blev världens bästa semester. Om vi går bara lite mer till övriga spelarna då. Högerbacken från Färöarna, egen produkt. Börje Petersen. Sen har vi mittbacken. Odd, så bra namn också. Oddmar Färö från Färöarna. Han har också liksom egen. Sen har vi en från Norge, sen så är det höger mittfält från Färöarna. Sen är det en snubbe från Serbien som är höger inne mittfält. Vänster inne mittfält från Färöarna, egen produkt. Och de här, det är ungefär som alltså när IFK Göteborg mötte Barcelona. Alltså, så här, när IFK Göteborg
86.
Ja, men precis, när de gjorde en reportage om att de svenska fotbollsspelarna i Göteborg, att de hade privata, att de hade jobb vid sidan om. Det är lite samma sak. De här Färöarna-spelarna, de har ju jobb. Häckenspelarna är ju proffs. Det är en jävla skillnad. I startelvan så är 6 spelare från i Klagsvik från Färöarna. 2 från Norge, 1 från Serbien, 1 från Sverige, 1 från Elfenbenskusten. Ja, jag har tittat upp, Sönny. Och det är bara en sak som jag tycker är så tråkig med allsvenskan, som jag vill ta upp med lite grann, som är så deppig. Och det är inte bara det här att talanger som kommer upp i juniorleden kanske spelar 3 matcher för A-lagsklubben. Sen försvinner de istället för att bli dominerande där. Jag bara tar, det är så många som lämnar allsvenskan innan det blir någonting. Bara i juli till exempel så var det 3 spelare som lämnade Sirius. Christopher Dagrassa, Jamie Roach eller vad han heter, och Christian Kouakou. Och sista omgången förra säsongen, det var 6 november. Men sen började avhoppen från allsvenskan redan 3 januari med att Martin Falkeborn lämnade BP den 3 januari. Sen, bara för att ni får höra tempot här, sen den 5 januari så lämnade Gustav Ludvigsson Hammarby för kinesiska ligan. Dennis Hadisakoglic, han lämnade för Rostov, och Hosam Ayers från IFK Göteborg till Sydkorea. Och sen 11 januari Tim Björklund från Sirius i norska. Alltså, det går ju så mycket hela tiden. Så sammanlagt hittills i år, bara 2023, så har 39 spelare lämnat allsvenska klubbar. Och sen förra säsongen då 45 stycken. Och samtidigt nu så är det 312 svenska manliga medborgare som är proffs utomlands. Högt räknat så skulle kanske hälften av dem platsa som startspelare i allsvenskan. Det blir då 156 stycken. Och det blir i så fall 14 allsvenska lag. Mm. Och i allsvenskan nu så finns det 16 lag. Så nästan en hel allsvenska spelar utomlands. Mm. Mm. Och det här innebär i så fall att dagens allsvenska skulle, alltså, säg 1990, motsvara superettan.
Att då var det division 1, alltså norra söder, eller de bästa lagen, skulle vara lika bra som allsvenskan är nu, är helt otänkbart.
Ja, men det är klart att fotbollen har utvecklats, men förhållandevis menar jag.
Det är ju fortfarande samma kvalitetsskillnad mellan division 1 och allsvenskan, superettan och allsvenskan. Alltså,
ja, precis. Ja.
Alltså motsvarande blir det ju.
Jo, men om du ändå finns lågt räknat en halv allsvenska då, utomlands, så innebär det en halv division 1 nu platsar i allsvenskan.
Svenska spelare, det är skillnaden. Sen har vi utländska spelare.
Ja, som att man köper in.
Exakt. Det finns till exempel, kommer ju norman ut i Malmö för 15 miljoner.
Jag har en poäng.
Som håller högre.
Håller högre klassen.
Ja. Tänk inte på det som säger Lorry.
Men allsvenskan är ju sämre. Allsvenskan är ju sämre nu än 90. Men det beror ju också såklart mycket på att Göteborg var ju 5 raka grupper.
Ja, men kul att du sa Göteborg, men bara ta exempel då, 96, som kanske var sista gången som ett svenskt lag hävdade sig ordentligt. Då slog ju Göteborg, ju Milan.
Ja, just det, 94 va?
Nej, 96 slog de Milan. Då, kanske 94 också, men 96 då, för jag skrev nämligen upp det. Då, då tänkte jag på att det var ett landslagsspelare på varje position i Göteborg. Då, alltså Thomas Ravelli, Stefan Lamberg, Jonas Olsson, okej, inte högsta landslaget allihopa, inte Jonas Olsson.
Nej, men...
ja, sen Teddy Lucic, Mika Nilsson, Niklas Alexandersson, Magnus Erlingmark, Stefan Lindqvist, håll i er, Jesper Blomqvist, Stefan Pettersson, Andreas Andersson. Ja, men de hade ju inte luktat på allsvenskan nu.
Men jag tror ändå att de här som kommer in från utlandet är väl så bra utlänningar till allsvenskan som de spelare som lämnar allsvenskan för andra länder, det tror jag. Och de du nämnde där, som de, den där mängden som har försvunnit från allsvenskan, håller ju inte den klassen att de på något sätt ökar standarden på allsvenskan, om de är kvar.
Alltså, jo, men det är 312 stycken. Alltså, jo, men det är en ganska många storstjärnor. Så att om man tar jättelågt räknat, så är det ändå 60 stycken stjärnor ändå av dessa 312.
Ja, inte stjärnor, va?
Okej, 40.
Alltså, de 35. De som kommer 40, utifrån från Serbien 30, och det. 37. Håller ju den klassen. Jag tror inte allsvenskan har förlorat i standard på grund av det direkt, det tror jag inte.
Jag hoppas att du har rätt.
Det var nog värre förr.
Jag var så deprimerad när jag kollade på de här siffrorna.
Men det är ju klart att alltså, fotbollen, pengarna utvecklas. Sverige har kvar 51%-regeln. Vi får inte in något kapital på det sättet som man får i England eller i Italien eller Spanien. Det är väl också att vi är ett mycket mindre land. Så att Sverige ska ju vara ungefär på den här nivån. Vi är ju ungefär rankat som Skottland idag.
Ja, fast vi får stryka Färöarna. Det.
Jo, samtidigt så slog de ut det ungerslaget. Visserligen var det en matchfixing då. Men det har ju hänt värre grejer än det här. Det var ett lag från Luxemburg med i ett Europa League-slutspel för inte så länge sedan. Så att sånt här inträffar. Nu är det i och för sig typ 600 000 som bor i Luxemburg. Men Kroatien har tagit ett VM-silver och ett VM-brons. I två raka VM. Och Kroatien är ett land med 4 miljoner. Så att det är klart att...
Världens bästa bollsportland.
Ja, det är ju det. Och de är bra i volleyboll, som är en väldigt stor sport.
Inte bara det. De är bra i basket, de är bra i handboll, vattenpolo. Det är världens bästa.
De är väldigt bra. Och framförallt per capita är de helt fantastiska.
Ja, precis. För er skull så skrev jag faktiskt upp också startelvan i Milan 96. Så kan ni dra några?
Och för Israel? Klären Seedorf lär väl ha spelat.
Nej, dålig start. Dålig fortsättning.
Vad är det, Van Basten?
Dålig fortsättning. Jag tror du tänker på...
Paolo Maldini.
Maldini
borde ha startat. Maldini startade. Jag tror att...
Det här var alltså efter holländska invasionen.
Via?
Bra, Mats.
Via var med. Ja, men vänta.
Han gjorde mål mot Göteborg. Ja, när Göteborg var med 2-1 så gjorde Via.
Han var världsetta ett tag. Den är kille från Liberia.
95-96.
Så sen blev president.
Han blev president nästan.
Albertini.
Ska vi se. Albertini är riktigt. Väldigt bra.
Shevchenko, är det för tidigt?
Det är för tidigt.
Svonimir Boban för tidigt.
Boban är med, snyggt. Ja, det är jättebra. Bra snyggt taget.
Costa Curta,
han var väl tidigare, va? Han spelade in. Spelade där. Costa Curta var med. Nu har du tagit nästan en tredje.
Ja, men vänta, det här ska vi.
Nu har du tagit hela laget.
Ja, men det här ska vi. Förlåt, Mats, men det här vill jag ta. Ja,
det här är ju kul. Det här gillar ni.
Ja, okej. Okay.
Det måste vara för er skull.
Ja, men jag vet, jag blir jätteglad. Det måste vara fler backar där som kan Massaro vara med.
Nej.
Eller kanske jag inte kan.
Ska jag säga då? Sebastiano Rossi?
Nej.
Christian Panucci?
Ja.
Och det här borde ni ha tagit. Desailly, Marcel Desailly.
Ja, såklart.
Och sen var det Costa Curta som ni sa. Ja. Maldini som ni sa. Och sen Thomas Locatelli.
Jaha, vem var målvakt då?
Ja, det var inte Sebastiano Rossi.
Ja, Rossi, okej.
Okay. Ja. Sen alltså Demetrio Albertini.
Mm.
Massimo Ambrosini.
Åh, oh, såklart.
Sen Boban som ni sa, George Bessa som ni sa.
Oh, ja.
Det var väl kul?
Det är jättekul.
Men om vi ska ändå, okej, jag blev glad, Mats, att du säger att de här spelarna från utlandet ändå bidrar med lite kvalitet, så att det inte är riktigt superettan. Att allsvenska nu inte är superettan 1998.
Du var ju ändå på en match nyligen, Hammarby-Tvente,
ja.
Där Hammarby spelade jämt. Ja. Han åkte ut i med en minut kvar för länge. Ja, och det är ett lag som kom fyra i holländsk liga. Så att
det var bra att påminna om det.
I alla fall.
Det är lite blandad kompott.
Ja, jag håller med.
Men ändå, det är ändå skillnad. Ändå på något sätt, om man, det är positivt när du säger så. Men på ett annat sätt så är det ändå skillnad på att slå Milan när Milan är bäst i världen och att få stryk av Klaksvik med 5. Alltså från svenska mästarna i Göteborg, svenska mästarna Häcken, Champions League båda två. Det är skillnad på att få stryk av Klaksvik med 5000 invånare är att slå Milan som är världens bästa klubblag där.
Ja, och Malmö har ju faktiskt varit i gruppspel och gruppspel och torskat med typ 8-0 mot Real Madrid. Så, ja, just, så ja. Det är ju inte riktigt samma.
Ja, men hur ska vi göra för att vända det här? Ja, alltså, kan vi skylla på Bosman och 51%-regeln?
Jag tror att när Göteborg spelade jämt mot de här lagen som Milan och alltihopa där under 90-talet så berodde det ganska mycket på att de här utländska lagen inte var så utvecklade som de är idag. Jag tror att de är mycket, mycket, mycket bättre idag än vad de var då på 90-talet. När Jesper var med, då var det var väl 94 när de grejade.
Ja, det var då han var som bäst.
Jag var tre då.
De spelade 2-2 hemma och 0-0 borta var det. Ja, just det. Och Bayern München gick vidare på Göteborgs bekostnad i kvartsfinalen i Champions League. Det är otänkbart idag. Och så slog de med Jesper Blomqvist och slog de med Milan på Nya Ullevi samma dag som Estonia-katastrofen var 1994 faktiskt. Då vann de med 2-1 på Nya Ullevi. Och då fick Jesper frågan då hur det känns då när Estonia har förlist med 852 dödsoffer. Så han sa, det är den lyckligaste dagen i mitt liv. Med Jesper.
Vänta, var frågan så här? Var frågan bara, hur känns det? För det är väldigt avhängt om de nämner Estonia i frågan eller inte.
Men visste han om Estonia?
Men ingen hade ju undgått Estonia mer än Jesper Blomqvist.
Han läskunnig? För jag tror att nu är
han
läskunnig.
Han var ju inte det.
Han
var ju läskunnig så hade han ju inte sagt så.
Men vad sa folk efteråt? Var det inte ramaskri eller...
Ramaskri.
För idag hade det varit, hade de ju kanslerat honom direkt såklart.
Ja, ja.
Men därför fotbollsspelare inte ska prata. För att det kan bli sådana groder.
Säg till Aslani, har vi sagt här förut.
Ja, nu börjar jag vackla om det var så bra att de vann den där kvartsfinalen. Nah, men jag tänkte bara en grej. Något vi kan skriva i sten. Det är att Sverige kommer förlora mot Japan.
Ja, okej. Okay, jag måste ju lite be om ursäkt för att jag sa att det var 95% chans att USA skulle vinna. Och jag hade ju verkligen fel där. Och du sa ju att det var 30-70 och du sa 40-60 match. Så att du var väl närmast kanske egentligen.
Mm. Men USA är ju på dekis nu. De har ju tappat mycket och de har inte gjort det bra ifrån sig på sista tiden. Så gamla världsmästare och de är. Men alla säger nu att Japan är en helt annan historia. Alltså Japan är mycket värre än USA. Så jag tror att Sverige förlorar mot Japan.
Ja, men Japan, dessa japanska försvarare, de är små men sannoliken de är hårda. Jag är rädd att vi måste upp i allt hopp. Japan leder med 3-2. Ja, man trodde sina ögon. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig.
Ganska bra referat.
Ja, jo, det är ett bra referat.
Alltså, vad bra tryck i bitarna.
Alltså, Järring var ju inte sportintresserad för 5 år egentligen. Han sa själv att han skulle bli någon som universitetslektor istället. Så att två saker som han hatade mest, det var ju då sport och barn.
Ja, ja, ja. Och ändå då hade han barnens brevlåda i 40 år och sånt där, när barnen fick sjunga egna sånger. Så. Men Hyland, när han kom, han petade ju bort Järring från första platsen. Mm. Och Hyland var ju rätt hård mot Järring. För Hyland menade att han var först med att vara här och nu och var så snabb så han var med. Mm. Han menade att Järring refererade det som han hade sett efterhand. Men här tyckte jag att Järring var med vad som hände nu, eller?
Men Hyland var ju grym emot, nej, på Järring, för att Hyland släpptes ju inte fram de första i alla fall 10 åren under Järring när Hyland kom från Tranås som 26-åring. Så att han fick alltid sitta och föra protokoll. Alltså Järring gjorde allt han kunde för att stoppa Hyland, vilket alla kan vidimera de första 10-15 åren. Sen kom ju då ishockeyn var i Hylands finrum där han kunde utveckla sin talang. Och sen gjorde han ju fotboll och alltihopa det där och friidrott.
Var Järring lite din Christer Ulfbåg slash Tom Engstrand?
Ja, faktiskt. Det var ett stort animositet som man säger mellan Järring och Hyland verkligen. Ja. Vi satt ju på 4 trappor i radiohuset på den tiden. Och då var det en lång soffa så där vid kaffebordet. Och då när Järring satt där då, han hade problem med en tå då på slutet och rödvinstå, och då hade han inte mycket att göra, så han kom in på Radiosporten och satt där på eftermiddagarna och muttrade, och när Hyland kom in då så gick Järring direkt.
Hörrni, det är under VM i friidrott nu om några veckor, och det är ju rekordmånga som ska följa med. Mm. Hur står ni
Jag tycker att det är bra. Det är som väldigt skillnad på OS också, där det är alldeles för höga krav för att komma med, och ett VM. Nu såg jag truppen, det är jättemånga, så jag tycker att det är lagom.
Men jag tror att Kajsa och förbundet vill ha många med, för att då får de mycket större anslag faktiskt från RF om de har en stor trupp. Så att det är mycket det som dikterar grejen, att de har en sån enorm stor trupp som de har nu. För alla vet ju vad som kommer att hända sen i VM i Budapest så småningom, att det är ytterst få, nämligen två stycken som lyckas bara. Stål och Duplantis.
Ja, det är en till också som jag kommer till.
Ja, jag tror faktiskt att Montler kommer överträffa sig själv för första gången och ta brons. Men jag vill bara säga en som nästan mår lika bra, och vi har ju pratat om Kadi Sagnier tidigare i vårt program, att hon trivs ju som bäst när hon kommer till ett mästerskap skadad, för då har hon någonting att skylla på. Så när hon kommer till final och sen kommer hon sjua i finalen, så kan hon säga, jo men jag är nöjd ändå under förutsättningarna som råder.
Finns det någon som någonsin har varit mer nöjd över att vara medelmåtta?
Nej, men så är det. Och nu är det samma sak. Hon har varit skadad, alltså inom citationstecken skadad, och blir uttagen nu ändå. Och jag kan titta i kristallkulan. Hon kommer komma sjua i finalen och säga, ja, under rådande omständigheter så är jag ändå nöjd, ändå bra gjort av mig. Och sen kommer det vara ungefär som att det är underförstått att i nästa OS, då kommer det att satsa, då kommer hända någonting. Men vad som kommer hända är att det blir exakt samma sak.
Hon har ju byggt en karriär på det där.
Ja. Nej, men det är smart att bygga sånt där för sponsorer då, att så många har gjort som är medelmåttor, och det är att de får stora sponsorpengar av det, genom att förväntningarna kan vara mycket större än de egentligen är. Det enda man vet nu inför VM, det är att Sagnia kommer att misslyckas.
Ja, det är väl en paketeringsfråga, för många är ju också så här, jag siktar på år 2028 Los Angeles. Den kan man alltid dra till med. För då tycker sponsorer är bra. Ja, fan, hon har ju en plan här. Hon kan komma sjua hela vägen fram till dess. Och så, oj, blir nia i finalen.
Robert Kronberg, om jag minns, på 110 meter häck. Som är svenska rekordet på 13.35.
Han sprang i finalen i Sydney.
Ja, alltså han var ju, alltså, den grenen är ju väldigt konkurrensutsatt. Så han var ju bättre än vad folk kanske i allmänhet visste om. Men han var ju ändå rolig. Han var alltid efter han kom i något lopp där han kunde ha varit lite bättre. Jag har det i mig. Kom nästa gång. Är jag som imitatören idag, Mats? Inte du?
Nej, det är du. Men nu stannar jag här. Alltså, Kronberg är fantastisk för att vara i en sån svår gren.
Alltså, han, vi pratade om idrottsstjärnor, svenska idrottare som borde fått mer cred och mer vart högre. Kronberg tycker jag nästan är upp på topp 10 om man ska jämföra konkurrens.
Nej, det är Kalle Halvarsson, hör du. För svårare skriv som Kalle. Alltså, Kalle i en liten sport som skidor har ju inte lyckats egentligen någonting. Och det skrivs som Kalle helsidor av någon anledning.
Jo, men du, Jesper sa ju tvärtom. Sådana som har gjort bättre än vad de har framgått som. Johan Wissman till exempel. 200 meter, 400 meter, jättesvårt, och han var ändå ett par finaler. Johan Wissman fick mindre uppmärksamhet än han var värd.
Staffan Strand då, han var ju fantastisk.
Han fick mycket cred.
Han fick mycket cred, Staffan Strand, ja.
Vet du vad Staffan Strands hemlighet var?
Han var väldigt stel.
Ja, du är inne på det. Och han fick ju ett toppenjobb sen. Han var ju supersmart i huvudet. Mm. Men han hade ju för korta hälsenor. Så när han gick så struttade han fram sådär. Och det gjorde att han fick alltså en extra hävstav när han hoppade. Nu säger jag bara vad han själv sa. Han hoppade 2.35 eller 2.36.
Varför blev de ovänner, Stefan och Staffan?
Ovänner blev de inte.
Men alltså, Staffan Strand har ju en enorm karriär nu. Alltså han är ju bas för hur många hundar som helst. Ja. Och bollar mellan olika internationella koncerner. Vilken annan svensk toppidrottare, han har varit otroligt utsatt fast han är höjdhopp, har haft en sån fantastisk karriär.
Ja, Bengt Baron givetvis. Bengt
Baron.
Vad var det han var nu? Bengt Baron, han var VD någonstans.
OS-guld på ryggsim 80. Ja. Och han blev sen VD för Hemglass och sen vidare till
Vin och Sprit också.
Ja.
Sen sålde de den här vodkan såldes de då till det franska bolaget, alltså
Pinot Ricard.
Ja. Har jag berättat apropå det töntiga uttrycket vinnarskalle, ändå lite skillnad. Jag spelade i samma tennisgrupp som Bengt Baron när jag kanske var 21 och han kanske var 30, senare 30 år sådär. Och bara liksom hur man vinner över någon psykiskt. Vi var jämna på pappret sådär. Och jag tyckte att jag var rolig då när jag läste på innan. Jag visste att jag skulle möta Bengt Baron i gruppspelet i Viksjö, i gruppspelet. Grupp 2 av 13 tror jag vi spelade då. Då hade jag läst på hans exakta tid i OS-finalen. Så då sa jag det i något sidbete. Ja, jag minns ju tiden. Så trodde han skulle komma lite ur gängerna. Men han bara sa, ja, det stämmer bra. Reagerade ingenting.
Var en sån.
Ja, och redan då så fick han mentalt överläge på mig. Och sen sa jag ett annat sidbete. Jag hade läst på att man fick då, när man vann OS-guld så fick man önska en låt i Radiosporten. Då hade han önskat Rock the Casbah med Clash.
Bra
så,
låt.
Ja, då sa jag det. Och då sa jag, förresten, jag minns förresten att du önskade Rock the Casbah med Clash efter OS-guldet. Och då tycker jag att han borde tänkt så här. Hur kan den här killen minnas det? Dels är det konstigt, dels borde han varit 6-7 år när det hände. Men han bara, ja, stämmer bra. Det gjorde jag. Inte en kommentar. Och mycket riktigt, det blev också, vi körde då, man körde en timme, uppvärmning 10 minuter, så vi körde 50 minuter. Det blev tiebreak, han vann med 7-6. Och det, att han vann det avgörande det, berodde ju på att han hade knäckt mig i två faktagrejer. Fattar ni?
Men då var
han är född 62, så han kändes då som typ, jag tyckte då att han kändes som 50 år, men uppenbarligen var han då 30 år. Ja.
Men det är så märkligt tycker jag, när jag var yngre, kanske 6 år, 27, alltså när man läste 27-åringar, 25-åringar, ja. De kändes ju som gamla gubbar.
Exakt.
De hade ju hatt, vet du.
Jag undrar en annan sak. Jag såg de här räddningarna och sådär efterhand som Musovic gjorde. Visst, det är en konst också att stå rätt placerad. Men när jag lyssnar på Radiosporten så lät det som att det var så extrema räddningar. Ja, men när jag tittar på det så här, fick hon inte nickan och skotten på sig?
Jo, det var det jag ville komma till.
Hon stod i vägen.
Ja,
det var det jag ville komma till. Alltså så här, det var en räddning som var inte spektakulär. Så det var bra räddningar. Men på de som pratade, eller på kommentatorerna, så lät det som att ingen målvakt i hela världen någonsin har gjort den här typen av räddning. Och ska vara helt ärlig, som sagt, hon stod rätt placerad. Och det är en konst i sig, som sagt. Men det känns ändå som att de tar i lite extra när det är damer. Alltså bara lite extra. I alla fall Bojan överkompenserar. När avgrundsvrålen. Jag tror inte Bojan bryr sig så mycket. Jag tror Bojan tycker att det är skitkul. Oj shit, 4 veckor i Auckland. Kanon, jag får se. Det blir någon Sagan om ringen-vandring och sådär. Men jag tror inte att han är så glad över att Sverige är mål mot Argentina. Det tror jag inte. Hörrni grabbar, tack för idag. Mats, okay. Det kommer bli bra med hunden, jag lovar.
Jag kan bara hoppas.
Det är lite som i filmer sen när någon har skjutits i någon krigsfilm och blod börjar rinna i mungipan. Och de säger så här, you're gonna be fine, I promise you. De blir ju aldrig fine. De dör ju alltid.
De kommer inifrån någonstans. Ja,
med det lilla brasklapp och tillägget att vi inte är i Vietnam. Vi är på Argentinsgatan. Så
ja.
Det borde gå bra. Ja. Och tack för det, Olle.
Tack.
Hörrni, tack för det.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.